With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Våren 2017. Kära dagbok, det här med att vara mitt i processen att försöka bli gravid och ändå längta efter en relation. Sprutor, hormoner, resor fram och tillbaka till Danmark och däremellan swipa höger och vänster och gå på dejter. Det är så förvirrande. Jag är inte längre osäker på mitt beslut om att bli mamma på egen hand. Den beslutsångesten är förbi. Men jag känner att jag kanske satt mig i en situation att det kommer vara några år när jag inte kan träffa någon. Så det gäller att dejta på nu innan jag blir gravid. Eller? Så förvirrad i detta. Jag vet vad som är viktigast, men eftersom jag inte har en aning när och om det kommer bli, så vill jag ju ändå leva som vanligt så långt det går tills dess. Men ärligt, hur bra går det egentligen? Hej och välkomna, avsnitt 76 av podden Javla barn. Temat för den här månaden är ju, som ni vet vid det här laget, stora frågor, svåra beslut. Och detta avsnitt är det sista på det temat. Ni ska alldeles snart få träffa dagens gäst. Men innan dess så vill jag säga till er lyssnare att det är många olika ämnen som ligger som förslag för de kommande månaderna. Men jag skulle behöva lite hjälp med vad jag ska välja. För det första så vill jag ju gärna lyfta de som lever med ofrivillig barnlöshet för alltid. Alltså de som aldrig kommer att få några barn. Jag skulle så gärna vilja ha med en eller flera av just er i podden. Och vill gärna att ni hör av er. Eller om du som lyssnar känner någon, så be dem höra av sig. Och sen vill jag också lyfta barnlängtan lite mer generellt. Vi hamnar ju väldigt ofta i det icke-normativa, i att skaffa barn själv och så vidare. Men det är ju massor av mina lyssnare som lever i en heterorelation, eller till och med massor som inte alls gör någon behandling på klinik utan bara håller på månad efter månad hemma. Är du en av dem? Hör av dig. Och sen vill jag också gärna lyfta arrangerade föräldraskap på olika sätt. Så är du i ett sånt så får du också gärna höra av dig. Och allra helst om du är försökare i ett arrangerat föräldraskap. Kanske med en kompis eller som gaykille med en singeltjej eller någon sån där konstellation. Snälla kom och berätta hur det går för just er i er process. Får så mycket frågor om just detta. Generellt om du lever mitt i din barnlängtan och vill berätta om det, så hör av dig. Många är beredda att ställa upp efter att de har blivit gravida eller till och med när de har fått sitt barn. Men ni lyssnare vet ju precis som jag att det är mest intressant att lyssna på dem som är just precis mitt i sin barnlängtan. Maila på info@javlabarn.com och jag vill ju också gärna att ni ska följa oss på Instagram, javlabarn. Vi försöker skapa närmare kontakt med lyssnarna där, så toppen om ni hänger med även där. Det här var en lång inledning, men det är ju så glädjande då att jag just idag har en person som är mitt i sin process. Med mig i studion idag har jag Frallan från podden Det goda samlaget.
Hej.
Hej.
Äntligen.
För er som har missat det så har ju jag också gästat Frallan och Isa i deras podd. Det goda samlaget. Mm. Det är en bra titel tycker jag.
Tack.
Och där pratar vi just om att skaffa barn själv. För det här var i början av året, eller hur?
Gud, alltså jag har världens sämsta minne.
I alla fall precis bestämt dig för att...
Jo, men det stämmer nog. Det var början av...
jag tror typ januari, februari eller något sånt där. Mm. Du var i alla fall, har jag för mig, mitt uppe i din fertilitetsutredning.
Ja, eller skulle precis inleda den. Jag funderade fortfarande på om jag skulle göra det här att liksom ha med en kompis.
Exakt,
eller, liksom att, eller om jag skulle göra det själv.
Och så hade du också bestämt dig för att du inte skulle dejta. Just då, för att det blev så förvirrande. Apropå min dagbok här i början.
Mm.
Just det, och så hade du också du hade en diskussion med någon som du kände men inte kände jätteväl.
Ja.
Som skulle kanske vara någon form av känd donator.
Mm. precis. Och ja. där hjälpte du jättemycket.
Jag har för mig att jag hade lite åsikter om det.
Ja, men alltså, jag tycker att du är väldigt bra. Och det hör jag också, för jag lyssnar ju ganska frekvent på podden.
Ja.
Och jag tycker att du är ganska bra på att ändå vara neutral i det. Att jag kan liksom ana, för att jag börjar liksom lära känna dig. Att jag anar lite grann dina ställningstaganden.
Nej, jag tycker
något. Ja, men också som jag lyssnade på Hanna Hellqvist avsnittet här förra. Och att du liksom var så där. Ja, nu ska jag sluta tjata. Det, liksom, ja. Det känns som att du är ändå att det är svårt att vara...
Jag blir ju lite orolig när folk vill frysa sina ägg.
Jag tänkte också på det.
Och det var ju en svår balansgång att inte... Liksom, hon måste ju få ha sin resa, eller alla som vill det måste ju få ha sin resa. Men jag tycker man ska komma ihåg att frysa sina ägg inte riktigt är ett samma alternativ som de andra alternativen, eftersom det inte finns några som helst garantier. Det finns ju inte i något av alternativen.
Nej.
Men just den grejen är det ju mycket sämre garantier. Mycket sämre resultat.
Jag tänker mer att man kanske köper sig lite lugn. Alltså snarare att man faktiskt köper sig tid, kanske lugn som kan påverka eventuellt liksom fertilitet, att inte så stressigt.
Ja, men det skulle man ju kunna göra när man är liksom 32, 33, 34. Inte när man närmar sig 40.
Nej.
Då är det för sent. Men det, så den här, jag håller ju på nu med att försöka påverka fertilitetsutbildningen. Alltså vända mig till yngre personer. Och det skulle ju vara en dröm om man när man är 25 fryser ner sina ägg.
Ja.
För då har man ju en möjlighet att verkligen kunna använda dem vid ett senare skede.
Ja, om man har pengarna till det. Det tänkte jag att många 25-åringar kanske inte har 40 000.
Nej. Alltså verkligen.
För det känns också som en, så här, det blir ju som en klassfråga också.
Ja, jag vet.
Jättemycket.
Och sen så tror jag hela det här med, eftersom behovet av äggdonatorer nu är jättestort, så att hela den processen att gå igenom och donera ägg och så kommer ju bli vanligare. Folk kommer förstå det mer, och då tror jag också man kommer förstå att det är samma sak.
Mm.
Att ge ägg till någon annan, frysa in till sig själv. Hur man nu liksom vill förhålla sig.
Ja, jag hade kunnat tänka mig att bli äggdonator när jag är klar med mitt, men jag är för gammal.
Ja, men det är ju det. Vi har ju ingen aning om de här frågorna när vi är 25.
Nej.
När vi är som bäst. Samtidigt så finns det ju min klinik till exempel, och de flesta utländska kliniker ställer ju krav på att man ska ha egna barn innan man donerar.
Ja.
Så det är ju liksom både och, att man då ska vara ung och helst ha redan fått barn. Men jag vill bara säga till er lyssnare att om ni vill lyssna på det här avsnittet där jag är med, och även den underbara podden Det goda samlaget, så kommer jag lägga ut det på Instagram så att ni kan hitta dit. Så igen, en anledning till att följa Jag vill ha barn på Instagram.
Men jag tänker också så här, en anledning till att jag har tjatat mig in här i podden.
Du har
podden.
Inte tjatat in.
Men jag har skrivit mycket. Ja, nej, men det är för att jag tror att jag har lite annan syn på det. Att många liksom, att ni pratar med många som har mycket längtan och så vidare. Att jag, eller som kanske väljer att bli liksom självstående föräldrar efter att de har insett att det inte blir deras drömfamilj.
Ja, som plan B liksom.
Ja, men att för mig har det varit en plan B kanske, men att det har funnits med väldigt länge. Alltså det tror jag ändå skiljer sig lite grann. Att jag har liksom redan för 10 år sedan.
Det är faktiskt en fråga som jag hade tänkt fråga dig. För att när vi pratade om det då i din podd, då var det som att du liksom alltid har vetat på något sätt. Eller i alla fall länge att så kommer det nog bli. Hur kommer det sig?
Jag vet inte. Alltså, och det är svårt att liksom veta om det är... Men jag minns redan för 10 år sedan då så... började prata med samma person som jag funderade här nyligen på om jag skulle ha barn tillsammans med. Så det är en bögvän då till min mamma egentligen. Men han är närmare mig i åldern. Och att vi som började skämta då om att ja, men vi kanske liksom ska ha barn vi två. Så redan då så var det som att det liksom... Det landar någonting som är att säga, varför inte? Att, så här, varför ska det vara som det alltid är?
Jag tänkte att du är ju generellt också en icke-normativ person. Så då går man ju de här tankarna.
Exakt, men jag var nog inte... Alltså, jag kanske är så som person, men då levde jag... Alltså, jag har ju levt flersamt då, som information till lyssnarna. Men du vet ju om det. Men det gjorde jag först senare. Men jag var singel just då. Och jag tror att det var så här, någonting utifrån att... Ja, men jag kommer vilja ha barn någon gång och jag är singel nu och man vet inte hur det blir med relationer. Och, ja, men det skulle vara ett sätt att ha barn på. Det skulle vara fint för att jag också skulle i samma veva då hjälpa någon annan.
Just det.
Så att, ja, eller så tänker jag att det är någonstans att jag liksom ofta har en plan B. Mm. Alltså inte så här att jag kanske kör med liksom dubbla säkerhetsbälten på något vis.
Mm. För det var det som var min första tanke, att det var som någon säkerhetsåtgärd som du liksom har byggt in.
Jag var nog inte rädd för då, för då var jag absolut inte så att jag vill ha barn nu, utan då var det som att jag, ja men det är några år bort och så får man se vart man befinner sig då, men det är ju ett alternativ.
Mm.
Och att det kändes lite kittlande typ. Att, så här, och det är kanske det som är grejen, att jag kanske är lite kittlad av att det inte bara är Svensson typ. Mm. Att det är någonting som tilltalar mig i att inte bara göra som alla andra.
Mm, exakt. Men du, nu kommer alla lyssnare undra, hur gammal är du?
Jag är 36 fyllda igår.
Oj, grattis.
Mm, tack.
Mm.
Så nu har man gått över till en annan statistik. Från en dag till en annan.
Men så att, för att då återgå till var du är just i processen, så har du bestämt dig för att skaffa barn själv?
Ja, absolut. Jag, ganska snart efter det, så jag hade ändå tagit kontakt för att göra medicinska utredningen då här i Stockholm.
Mm.
Men jag kände då efter jag pratade med dig att, så här, att även om den här då kompisen då var så här, att ja, men det skulle vara mitt barn. Han skulle bara vara spermadonator, men skulle vilja träffa barnet ibland.
Mm.
Då kände jag att även fast han har sagt så, så skulle jag ha det väldigt svårt att jag bor här nu i Stockholm, jag kommer från Umeå. Jag har min kille i Östersund. Jag är absolut inte säker på att jag är kvar här.
Nej.
Och att även om han skulle vara okej med att jag flyttade, så skulle jag känna ett dåligt samvete. För jag skulle nog ta...
För han bor här i Stockholm.
Ja, nej, han bor ju till och med i Malmö.
Jag tänkte säga, bodde inte han i Malmö eller för mig? Ja, då kommer jag ihåg rätt.
Ja. Och att jag känner att jag vill inte anpassa mig. Jag vill kunna vara fri att bo vart jag vill. Och att det inte... Och också så här, som du har pratat om också, att inte dela barnet med någon. Alltså, det, inte bara själv, utan så här att... Jag tänker också att det blir ett ansvar mot barnet om det skulle vara så att... Ja, men han får barn en annan konstellation och kan vara med det barnet mycket mer. Och man blir lite bortglömd, så måste man förklara det. Det är ju väldigt, det är väldigt tydligt med en donator.
Ja.
Alltså här är någon som bara har gått till spermabanken och inkasserat. Och jag utkasserar. Tack och hej.
Ja, här har du ändrat till lite sen vi pratade
Ja, absolut. Ja, men det har hänt mycket. Och jag tror att för mig var det också så att det kändes... Ja, men som sagt, kanske att jag någonstans kände att jag inte kunde göra det helt själv. Att jag liksom ändå eller ville ha det här att någon skulle komma ibland och avlasta.
Det sitter ju så hårt rutat i ryggraden att det typ inte går att göra det själv.
Ja. Nej, men det är ju folk så här som har barn i relationer som knappt klarar av det.
Ja. Men det är faktiskt en intressant spaning. För jag brukar tänka det, att hur många är det som är själva som man hör att hur jobbigt det är? Eller är det de som är flera som man hör hur jobbigt de tycker det är?
Ja, alltså jag tycker jag är också medlem i Mamma på egen hand-gruppen. Fantastisk grupp. Skriver ganska ofta. Och där tycker jag många beskriver det. Alltså det är klart, ibland kommer det klagomål. Så här, nu har jag inte fått sova eller jag har varit sjuk eller så. Hur gör ni? Men det känns också att många skriver så här. Man får det att funka. Alltså jag tror att liksom på något sätt så har den ju inte... Alltså det är ju det sjuka att så här 40% av alla småbarnsföräldrar separerar.
Mm.
Och då kan man ju tänka sig att även för de 60 som håller ihop, så är det ganska slitsamt.
Mm.
Och jag träffar så många av mina vänner som får barn ihop. Och det är så mycket så här små detaljande som jag faktiskt blir helt alltså småtokig på.
Ja.
Alltså du vet så här, ska vi byta blöjan nu eller ska vi amma lite innan vi går iväg? Och ska vi ta det här bröstet nu? Alltså verkligen på så här... millimeternivå. Och jag känner bara så att det tilltalar inte mig.
Alltså det är, nu satt du faktiskt fingret på något som inte jag riktigt har lyckats sätta fingret på själv. Det här tycker jag är det bästa med att vara själv.
Ja.
Att jag inte behöver de här varje dag diskussionerna.
Ja.
Vantar på eller av. Vilken overall liksom. Det är hit jag vill komma nu här. För nu har du helt plötsligt en kille.
Ja.
Det hade du ju inte heller sist.
Nej. Nej, men jag hade då, när vi spelade in, så hade, och i början av året så hade jag 2 månaders, skulle jag ha, hade sagt att jag ska ha 2 månaders dejtuppehåll.
Ja.
Och jag har liksom inte sett det som att jag har absolut så letat efter någon att ta barn med. Men det kanske ändå så blev lite så att man utvärderade med den tanken. Och jag fick ju så här, i... Precis innan årsskiftet så hade jag fick en sån här revelation, typ att jag, så här, att jag ville ha barn själv.
Mm.
Alltså helt så här varm i hela kroppen och bara, mm, jag vill det här själv. Mm. Jag vill, jag kan, jag ska, typ så. Men sen så är det så ganska kört, typ. Och det var någon som ifrågasatte så här, bara, ja men du dejtar någon nu? Och sa ja. Så här, ja men är du verkligen så här,
mm,
så intresserad av honom då, om du vill ha barn själv?
Just det.
Och då var inte jag riktigt tillräckligt stark i min övertygelse. Så då blev det så att jag började tvivla och, mm, och sådär. Men jag hade med 2 månaders dejtpaus.
Det är faktiskt ett bra tips. Att ta en paus då med det ena. Just det där med skilja på relationslängtan och barnlängtan. Och liksom fatta sitt barnlängtanbeslut oavsett relationsstatus.
Ja men precis. Och jag, när jag, då gjorde jag slut med den här personen som jag dejtade. För att han var så seg. Alltså innan årsskiftet. Och jag var ganska ledsen då. För det kändes mer som att det var sista försöket.
Mm.
Och även fast jag tänkt så här att det kanske inte blir en normal konstellation, så fick jag ändå lov att sörja.
Det är en sorg ändå, ja, exakt.
Och det pratade vi om också, att jag liksom, och jag sökte upp en psykolog och liksom träffade det. Så alltså, väldigt praktisk och pragmatisk, även i känslor. Men jag hade med 2 månaders paus och sen så var jag uppe i Östersund, hade utbildning. Och jag hade satt igång Tinder bara så här för att, ja men jag var lite full någon gång och hade tråkigt. Jag hade absolut inte sagt att jag skulle söka efteråt, utan tänkte så här, jag
älskar Tinder som tidsfördriv.
Ja.
Just på hotellrum när man är på annan ort. Så
ja,
bra.
Exakt. Ja men och jag hade liksom inte, alltså jag tänkte mig så här, att jag är inte ute efter att träffa någon nu. Absolut inte, utan nu så här, är jag i processen ska jag skaffa barn själv. Och jag men kan dejta lite som tidsfördriv.
Typ. Ja.
Och så får vi se vart det leder. Och sen så blev det ju liksom då den här fantastiska personen. Som, ja men det är lite grann så att nypa sig i allmän läge. För att vi är så liksom otroligt kära och... Och redan liksom typ innan vi sågs första gången så sa jag så här, bara så du vet så gör processen att bli självstående förälder.
Ja, ni skrev om det på Tinder. Mm. Alltså. Mm. Och han tyckte det var coolt.
Ja, han tyckte det var coolt. Mm. Och,
säger ju mycket om honom.
Ja, och han var ju också så här, han visste inte så mycket om det så jag fick ju förklara det. Och då kom vi in på det här med barn och han sa så här, ja men det är nog ganska bra för att jag är ju säker på att jag inte vill ha barn.
Mm.
Med fler barn.
Mm.
Han har 3 barn också.
Mm.
Och det var så bra.
Hur gamla är de då?
Hans barn är äldre liksom. De är mellan 6 och 18 liksom.
Och han har liksom redan gjort ett jobb med att han vet att han inte vill ha fler.
Ja. Och det är väl lite grann det som vi ändå är i. För att även om jag ska ha barn själv så vill ju han vara väldigt involverad.
Mm.
Eller han är som uttryckte som att ja, men jag tänkte som att vi blir som en liten familj.
Mm.
Och där så blir det lite kämpigt för mig.
Aha.
Alltså för att nu har jag varit så himla inställd på att göra det själv.
Mm.
Att på något sätt så blir det som att jag så här, blir glad att han vill det. Men samtidigt blir det så här att oj, nu blir det väldigt otydliga gränser här. Att jag är lite, jag brukar skämta om, förlåt folk som tar illa upp, att jag är lite aspig.
Mm.
Liksom att jag kan vara lite antingen eller.
Mm.
Och det blir som en gråzon för mig som är lite otydlig. Men vi har också tagit det mer konkret nu och liksom pratat om att, ja, men, att vi kanske bor isär.
Mm.
Att målet så småningom är att jag ska flytta till
honom. Till honom, ja.
Ja, för att han är inte flyttbar.
Nej.
Och jag kan tänka mig att flytta.
Ja. Skulle ni bo ihop då eller skulle ni bo i samma stad bara?
Nej, men då har jag tänkt att till att börja med att bo isär.
Mm.
Och då också så här, då tänker jag typ på statistiken.
Mm.
För då tänker jag så här, jag vill inte bli i den här 40%.
Nej.
Jag vill inte förstöra det fantastiskt fina vi har för att man har någon tanke om att man ska bo ihop.
Mm.
För det tänker jag också en del av normen, att den ska bo upp någon relation.
Mm.
Jag tänker att nej, men då kan vi liksom bo i samma stad, men bo isär. Vi kanske kan bo ihop de veckor han inte har barnen för att det inte ska bli liksom helt fullt hus.
Mm.
Jag tänker inte att de här 40% av relationerna tar slut för att de är dåliga i sig.
Exakt.
Eller för att det är dåliga personer eller för att de inte var kära när de träffades.
Exakt. Exakt.
Utan för att det är massa slitningar som det innebär att bo ihop med någon som kan förstöra riktigt bra relationer.
Ja, men och sen är man olika som personer. Man passar olika bra ihop.
Men sen tänker jag också att han alltid kan säga, som jag börjar lägga till, just nu.
Ja,
jag säger alltid just
exakt,
nu.
Det är inte definitivt.
Det,
är
här, det behöver inte vara ett val för livet, utan just nu så passar det oss. Och jag tänker att just nu, till en början, om jag flyttar till Östersund så tänker jag att vi inte ska bo ihop.
Mm.
men att det kan förändras över tid.
Mm.
Men för då kommer vi tillbaka till det som vi pratar om ganska mycket i våran podd. Mm. Och det som heter relationskarriären, eller relationstrappan.
Mm.
Att vi har en norm i vårt samhälle att den ska liksom först bli ihop och sen ska den bli exklusiv, så man ska inte ligga med andra. Och sen ska man flytta ihop och sen ska man ha barn och sen ska man ha villa, Volvo, Ove.
Mm.
Och så fort folk vill gå utanför den normen så blir det störande.
Exakt. Precis så.
Och det är det som händer, och även fast den redan har gått utanför normen, så blir en per automatik tillbakadragen för att den hamnar i relation. Och där tror jag att jag har lite mer liksom, eftersom att jag har varit van att leva utanför normen, att jag ändå kan stå
Du kan vara
det.
Lite starkare i det, ja.
Ja, men jag tror också att såhär, för jag kände liksom någonstans, när han uttryckte någon gång så att vi tänkte att vi skulle vara en liten familj, så kände jag så här, åh vad fint att bo ihop. Men kände också samtidigt lite grann så här stress och oro.
Mm.
Och det var nog att jag liksom kände det här. Men jag tänker att vi kanske ska bo isär.
Ja.
Just för att jag ska få landa i att vara själv. Även fast jag har hjälp och stöd från honom. Och han är en nära person i mitt barns liv.
Ja.
Mitt barn som jag förhoppningsvis får det. Jag är inte gravid.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är en mycket intressant fråga faktiskt. För att jag får ju också frågan ibland då så här. Men är du verkligen en självstående mamma? Du har ju en kille. Och det, för det är det du också själv brottas lite med. Och för jag tänkte ju innan att jag kanske inte skulle vara det alltid. Utan att jag är ju det nu till en början. Alltså jag var ju gravid i 50 månader när vi träffades också. Så att det är ju lite skillnad från att du har redan träffat honom. Men, och då var jag ju väldigt inne på att, att det var viktigt att han skulle få känna att han har rättigheter. Och att jag aldrig liksom skulle ta ifrån honom hans relation med mitt barn. Och jag tänkte också att om vi lever som vi gör när hon fyller typ 3, så skulle vi prata om han skulle få adoptera henne eller inte.
Just det.
Så här tänkte jag innan hon kom.
Mm.
Men det har ändrat sig helt. Jag är liksom mer självstående mamma sen hon kom.
Ja.
För att, och någon adoption kommer det inte bli tal om inte hon själv vill det.
Jag förstår. Mm.
Det är ju liksom en annan fråga, och som ju också kommer långt senare. Men jag kommer ju aldrig adoptera hans barn.
Nej.
Alltså det är ju helt naturligt att de är mina bonusbarn.
Mm.
Så det blir också helt naturligt att Liv är hans bonusbarn. Och sen är han en så pass bra, underbar person, så att det hindrar inte honom från att engagera sig.
Nej.
På samma sätt som jag gärna engagerar mig i hans barn.
Ja, men för det är ju också så här, det är samma sak som att en relation blir inte en relation bara för man säger att det är en relation.
Exakt.
Så det är ju så mycket värde vi lägger i titlarna.
Ja.
Och att när vi inte har en liksom mall för hur det ska se ut, då använder vi de befintliga mallarna, men det är ju någonting nytt egentligen som man gör.
Ja.
Men jag har också tänkt på det, för att ni träffades i alla fall när du hade ju liksom gjort den här gigantiska processen i många år. Och, oj vad du har slitit. Men vi träffades ju innan. Alltså bara precis i början när jag har kommit igång med det här. Så det är ju som stundtals så som med rädsla tänkt på vad som skulle hända om han sa att han såhär, typ ändrade sig, att han ville ha barn med mig. Men jag har nog ändå så här också att ibland så märker man ju först hur det är när man reagerar på någonting. För vi råkade ligga oskydd, så han kom med mig.
Precis min nästa fråga, hur hanterar ni det rent tekniskt?
Ja, alltså, för att vi hade inte sett, eftersom att distansrelation så såg vi, så låg vi, sen bara, jävlar, han kom i mig. Mm. Och det var på mina röda dagar.
Ja.
Men jag är ju fortfarande...
Röda dagar, mening ägglossning då?
Nej, mening coming, alltså det var på väg att bli ägglossning.
Ja, okej.
Okay. Och men jag har ju liksom, jag använder inte bara natural cycle som jag har, utan jag använder också fertilitetsförståelse. Jag visste att jag inte hade fertilt sekret. Så att jag förstod på något sätt att det ändå var lugnt.
Nu märker ni att frallan är väldigt insatt i dessa frågor.
Ja, men nu tappar jag tråden här. Vad skulle jag säga?
Du skulle säga...
jo, vi låg och exakt. Han sprutade i mig den jävla... Nej, men det var bara två som klantade sig. Han skulle ju också kunna ha frågat.
Mm.
Men då fick jag som panik för att jag så här... För det första var så här, han får inte tro att jag typ så här lurat in honom till klassiker. Att så här, bli det. Men också kände jag så här, men jag vill inte, jag sa det också så här, men jag vill inte ha ditt barn, jag vill ha mitt barn. Ja. Och han bara, tack. Jag bara, ja, nej, men jag menar inte så, men alltså, jag är så inne nu i processen att jag ska ha mitt barn.
Visst är det fint när kroppen ger en besked?
Ja.
När man liksom får, det pratar ju vi terapeuter väldigt ofta om, att man är ju, när man är, står inför något problem eller så är man ofta väldigt mycket uppe i huvudet.
Mm.
Och att det gäller att få ner det i kroppen. För då får man de där signalerna eller liksom kvitton eller vad man nu vill ha på att man är på rätt spår. Mm. Eller på fel spår för att kroppen säger ifrån.
Mm.
Så här fick ju du verkligen en... kroppen talade om för dig hur...
Ja.
Hur rätt du var på det.
Exakt.
Fast lite fel just då då.
Ja. Men sen med det sagt så tänker jag också så här att vi får se hur det blir med vår relation. Och så här, för jag, alltså jag har aldrig tänkt att jag är en person som vill gifta mig.
Mm.
Men så här, vi pratar ganska mycket om så här, att du får inte fria så. Och, du, och, så, och jag fick en ring av honom när jag fyllde år nu. Och, liksom, och det är inte en förlåningsring, men... Alltså, det är liksom... väldigt så här, stora känslor och ord.
Du är ju också i förälskelsefasen fortfarande.
Ja, precis.
Det ska ju gå över till någonting annat.
Ingen
snart.
Beslut nu. Nej, men att så här, om jag skulle känna att, liksom, att det kanske blir, om vi skulle gifta oss till exempel, då blir ju barnet väl per automatik.
Då blir han pappa per automatik.
Ja.
Om inte ni talar om någonting annat, vilket man ju kan göra.
Just det. Just det. Och då får man ju liksom ta det då. Men att liksom försöka särskilt tag, för tänk också, vi pratade om det från början, för att prata om det som att han har sina barn som du också var inne på, och jag kommer med mitt barn in i relationen. Med, och det blir lite annorlunda just för att han har varit med hela tiden. Men ett sätt att försöka vara kvar i det är ju just att även om han kommer vara mycket mer involverad i mitt barn än vad jag är i hans, för att jag har förlorat massa år.
Så är det i mitt fall också.
Ja, men så är det ändå liksom att om jag har mitt egen bostad så blir det ändå lite så att jag också har mitt egna på något vis. Min egna tid med barnet. Som ändå då gör att jag är självstående, för jag har ingen pappa.
Ja.
Eller annan mamma till mitt barn.
Ja.
Så.
Exakt.
Och sen så får man väl komma någon tid om man då känner att så här, men nu är det föräldraskap på lika... mot det. Då får man väl ta ställningstagen. Men också återigen, det här med titlar, det är ju faktiskt upp till en själv att bestämma.
Jag tror också att det kommer landa av sig självt på den vänster. Alltså, med min kille så är det väldigt tydligt att han är en bonusperson.
Ja.
I form av att det är alltid jag som byter blöjor. Inte för att han inte erbjuder sig eller inte kan tänka sig att göra det.
Nej.
Det är bara helt naturligt att bli så. På samma sätt som att hans barn har ju massa behov som jag inte är överhuvudtaget inblandad i. Liksom, han har sitt föräldraskap, jag har mitt föräldraskap. Vi har en relation. Och sen har vi lite massa andra grejer däremellan. Och så kommer det bli för er också.
Ja, och där tänker jag också så här att jag försöker tänka kring då, för om det misslyckas med inseminationen, är att folk pratar om att man ska ledsen och sen så får man liksom njuta av att nu är det en till månad på sig. Och så tänker jag också på något sätt att så här, jag känner också så att å ena sidan skulle jag kanske inte kunna behöva så bråttom, för att jag också vill njuta av den här nyförälskelsetiden och tid där vi kan vara utan barn.
Ja.
Så. Men att jag vill ändå inte skjuta på det. För jag kommer ångra det så mycket om det blir besvärligt. Liksom. Men att om det då blir en misslyckad insemination så får jag en liten respit där. Men nu kan vi ha lite ensamlitande.
För att förtydliga för lyssnarna nu, så står du alltså precis inför att göra ditt första försök.
Ja, precis.
Inseminationsförsök.
Ja, precis. Tack för det. Jo, jag ska träffa läkaren då, sista bossen här. Och de ska bestämma donator. Så förmodligen så blir det då en ägglossning här i oktober som det blir första försöket. Ja.
Har ni pratat om hur delaktig han ska vara i processen?
Nej. Alltså inte mer än att vi pratar ju om det regelbundet liksom. Men och han,
ska han följa med?
Han bor ju i Östersund.
Ja, men om han skulle råka vara i Stockholm då?
Då tänker jag att jag ber honom följa med.
Ja. Mm. Kommer han med någon annan om han inte är här?
Ja, det har jag tänkt på olika frågor som jag ska fråga. För, och det har jag också tänkt på för att någon gång som jag hörde att ni pratade om, eller om någon som pratade om det. Ja, men jag tar det från din podd. ni pratade om att det är fint att liksom ha en historia.
Ja.
Att berätta såhär,
så här
jag tog med
till.
Mig faste Sara och vi ju tog en kaffe efteråt. Eller vi, inte ett glas vin, det kan man inte. Men vi gjorde någonting, så det blir som en liten historia. Så det har jag tänkt göra, absolut. Men vi har ändå pratat om utifrån att jag tänker att om vi fortsätter hålla ihop att han kanske är med på förlossning eventuellt när det blir där och så. Men jag är ju ganska svårt, alltså... Jag tror att jag har varit så himla mycket i nuet att jag inte tänkt på så mycket att det blir ett barn. Och just nu är jag ganska mycket i såhär, och hjälp, det blir ett barn. Typ, vart ska jag bo? Vad ska jag göra?
Att, men det har du ju alltid i världen att lösa när du blir gravid. Alltså det är verkligen ett råd som jag säger alldeles för sällan. Ta ett steg i taget. Vad är det som du är i nu? Tänk på alla som skaffar barn den så kallade liksom, vanligaste vägen. De har ju inte tänkt på något av de här grejerna innan. De blir gravida först och sen tar de ställning till alla grejer.
Ja, men jag tänker också att så här, det är, jag vet inte, jag är väldigt, så här, väldigt nyfiken på livet överlag, men också så här, typ medicin. Jag är ju en sån person som när jag går till tandläkaren så vill jag se på mina röntgenplåtar. Och jag har ju liksom en medicinsk utbildning delvis, jag är logoped i grunden. Men jag är liksom, så jag ser ju också, jag tycker det är spännande med de här stegen. Det ska bli spännande att se hur de liksom, vad de väljer att göra för inseminationer, om det blir någon liksom ägglossningsstimulans och så att det känns...
Inseminationer är ju också kul, för det är ju inte så, alltså det är ju påfrestande för att det är massa väntan och liksom kissa på ägglossningsstickor och så, men det är ju inte påfrestande hormonmässigt som ju en IVF blir. Så att jag vill också ge dig rådet att njuta. Det är ju lite kul att ligga där och få det där lilla fröet uppstoppat liksom.
Ja, och jag har ju också funderat på, utifrån att jag har en sexpodd och så är jag lite intresserad av sånt. Och jag har funderat på så här, ska jag ta med mig min lilla Satisfyer och liksom...
Där pratade vi om i något av de första avsnitten. Ska man få orgasm på inseminationen eller inte? Och vi gjorde
har någon gjort det?
jag vet ganska många som har gjort det. Absolut.
Men får man den tiden då? För ska man lägga med sina brummande? Och liksom?
Det beror väl liksom lite på vad man gör på för klinik faktiskt. Om man gör det på en av de privata klinikerna i Danmark som jag tror faktiskt alla jag känner till. Där är det ju väldigt mycket att du får en timme själv i rummet. Liksom. Så att där finns ju alltid det värde för det.
Ljudisolera, tidningar.
Ja, plus att det är en ganska så här, liksom, man ligger ju inte direkt i en gynstol utan det är en ganska bekväm stol och sådär.
Och jag har också hört om folk som har liksom... onanerat eller kommit med sin partner innan för att liksom optimera. Alltså för att man, en vet inte om det funkar.
Nej, det här finns ju ingen forskning på detta.
Det kan ju inte skada.
Nej, jag tänkte säga det. Det kan inte bli någonting dåligt av det.
Och det är massa, jag tänker, det är massa endorfiner och feel good saker också. Som...
Och göra också ännu roligare.
Ja, precis. Positiv betingning.
Vi hade ju en lång diskussion där om huruvida man då kunde resa med sin vibrator. Det var det som det liksom kom ner till. Att om man skulle flyga till Danmark, vågar man då ha dildon med, eller vibratorn eller vad man har i bagaget. Det var ju en sån där, det behöver inte du tänka på.
Jag tror man kan det, men jag behöver inte tänka på det, jag ska ju bara ta mig inom Stockholm.
Ta en liten cykeltur. Nej, men det här är intressant att fråga. Jag var ju också lite nyfiken där då när vi pratade om det, att ta reda på hur det låg till, så jag frågade ganska många. Och det var i sig väldigt roligt, för en del tyckte jag att det var en väldigt intressant fråga. Och ville gärna dela med sig för att de själva hade tänkt på det. Alltså läkare och sådär. Men det var ju väldigt många som blev jättegenerade. Och det var verkligen intressant liten research.
Men det är så konstigt också. För det är inte såhär... alltså som att inga tänkt tanken, det hänger väldigt tydligt ihop, tycker jag. Att, så här, jag att det ska vara skönt när en har sex som en nu försöker imitera.
Ja.
Det är inte så alltså jag tänker att det hänger
med. Nej, men jag tänker om man går tillbaks liksom till det evolutionära som jag ju gillar att göra, så är det ju ändå tanken att en man och en kvinna parar sig och har någon form av sexakt i samband med att de skapar en avkomma liksom.
Mm.
Och då är det väl inte allt för sällan en orgasm inblandad i det.
Nej, men sen i och för sig traditionellt så har ju män varit sämst på att ge klitorisstimulans.
Ja.
Så det kanske inte har varit så många orgasmer.
Hör ni nu varför ni ska gå in och lyssna på det goda samlaget?
Ja, kom.
Har du gjort någon form av plan med hur många du försökt du ska göra? När går du över på IVF?
Oh ja. Jag tänker att jag ska göra 4 inseminationer och sen de 2 sista gör om till IVF.
Mm.
Du får antingen 6 inseminationer eller 3 IVF.
All right.
Och jag tror att standard är att man liksom kan omvandla, så att hade de rekommenderat, nu har jag fått rekommendationen förut att jag ska få inseminationer utifrån ålder, utifrån hur det ser ut och så vidare. Men då kan det ju vara att man istället går på IVF direkt av på grund av ålder eller annat.
Ja, HIV-värde liksom. Eller vad
så. Men då får man så att man kan alltså göra om 2 till IVF.
Kom ihåg nu, lyssnare, att det här är i olika landsting.
Ja.
Så att det här gäller Stockholms läns landsting.
Mm. Sen så ser jag över om jag ska byta klinik. Alltså om det inte skulle funka efter så många försök. Och jag har ju som sparat lite pengar, men jag har inte sparat 500 000 eller vad som du har lagt ut.
Ja, det hade inte jag heller. Så att,
mamma sa att hon ska betala en behandling i alla fall.
Just det.
Men också tänka att det känns bra att göra IVF utifrån att får man ut mer ägg så kanske det blir ett syskonförsök sen till exempel.
Ja. Det är ju bra också att ha tänkt på de här frågorna innan.
Mm.
Så man inte blir helt galen.
Mm.
Och att du också redan har bestämt dig när du ska gå över på IVF. Så att har du gjort dina 4 inseminationer och det inte har gått. Då kommer inte det, för mig blev ju det beslutet en jättestor grej.
Mm.
Att jag kände mig dålig och liksom. När så här i efterhand skulle jag inte gjort en enda insemination alls.
Nej, jag förstår, men det blir som tydligare när, tänker jag, när man gör det via landsting och det är så tydligt vad man får.
Ja.
Att då känns det som att jag blir taktisk. Alltså, jag skulle nog kunna känna att det var tråkigt att det inte funkar med insemination, absolut. Ja. Att jag kanske skulle vilja få inseminationer, men rent taktiskt är det mycket smartare att göra det sista som IVF.
Ja.
Så att, och då...
Rent, om man ska vara supertaktisk skulle man gå på IVF direkt, om man fick. Men det antar jag att du inte kan välja, utan det bestämmer väl de åt dig, eller?
Jag tror de bestämmer det, men jag vill ändå prova.
Ja.
Just för att så här, det är ju ganska slitsamt med IVF-grejen också.
Roligare med insemination.
Ja. Nej, men jag är ju också då, som jag sa, jag är ju alltså väldigt pragmatiskt inställd till det här. Jag känner inte nu så att jag har en enorm barnlängtan.
Nej.
Utan jag vet att jag vill ha barn någon gång och jag blir inte yngre. Mina ägg tvärtom kommer bli sämre och sämre. Mm. Så nu är det bara så här att jag gör det nu. Och då är det som att någon enstaka stund har känt en barnlängtan. Jag tycker om barn och jag har tänkt länge att jag vill ha barn. Men jag är inte det här att jag så här... Ja, men att vissa skriver om så att de har längtans lådor och jag kan inte alls relatera till det.
Nej,
alltså, ni är jättefina ni som gör det, men jag är mycket mer så här, mer praktisk. Och en del av det är ju också att jag har läst på jättemycket nu och liksom har stenkoll på min fertilitet och känner på livmodertappen och fertila sekretet och det. Hittan och dittan och vad en ska äta och inte äta och så vidare.
Mm.
Men samtidigt så känner jag att jag... och jag ställde en sån fråga i Mamma på egen hand-gruppen. Hur man ska tänka med sig optimering.
Mm.
För jag känner också att det kan leda till stress.
Ja.
Och jag har inte känt mig stressad hittills. Och jag fick ett ganska bra svar. Det var någon som var så här att de hade... liksom att det är bra att ha kvar lite saker som man kan anpassa mellan gångerna.
Mm.
Och det tycker jag är bra, för att om jag tänker utifrån min praktiska syn då, att om jag optimerar allt innan och så funkar inte första inseminationen, då finns ju inget annat jag kan göra.
Nej.
Men om jag lever lite, alltså jag lever fortfarande nytt då, jag har gjort det flera år och inte bara utifrån att det ska bli fertil, utan liksom jag har lagt till lite mer så att jag lite mer kosttillskott och så vidare typ, och att jag försöker tänka på att inte liksom dricka så mycket alkohol och så vidare. Men det skulle jag kanske gjort ändå, för att jag ändå liksom levt så. Men nu är jag som ändå tänkt att jag ska inte innan så tänkte jag att det kanske skulle vara så här absolutistiskt. Så här, ja, men innan det är på gång med insemination så ska jag inte dricka alkohol alls. Men nu tänker jag så här att jag så här, försöker leva hyfsat som vanligt, fast som ändå hälsosamt. Och om det inte går vägen så finns det saker som jag kan plussa på då. Så att det finns lite kanal mellan varje gång. Att, okay, det, nu tog det inte, då provar jag att stryka alkoholen helt, till exempel. Det låter som att jag är alkoholism.
Alltså min åsikt här, som är ganska stark faktiskt.
Ja, kör.
Den är att jag tycker man ska ta bort alla element av att vara tuff mot sig själv i den här resan. Det är ju, som jag sa innan, och de, jag får ofta frågor, bara får du dina siffror ifrån och sådär. Och jag försöker ta fram korrekta siffror som alla ställen står för. Men egentligen går det att hitta vilka siffror du vill, beroende på hur du mäter och så. Men det är ju så att äggkvaliteten är den enkomst största anledningen till om du blir gravid eller inte. Och du har dina ägg från den dag din mamma och pappa, eller din, vad det nu är, som har gjort dig, gör dig. Du kan inte påverka de äggen. De är vad de är. Och sen blir de ju då sämre med åldern. Så att hålla på med massa regler för vad man ska och inte ska göra, tycker jag bara begränsar den i processen. Och det finns egentligen ingen forskning som säger att något hjälper. Det hade jag ju, jag är öppen för att det kommer såklart, så att man kan hjälpa. Sen ska jag säga att jag själv upplevde ibland på mina sista IVF, för då gick jag, gjorde jag jättemycket med min diet och så, som jag tyckte gjorde att det kändes som att det gick bättre. Jag blev inte gravid, men jag mådde ju mycket bättre, och det påverkar ju. Men jag tycker det viktigaste är att man är snäll mot sig själv.
Absolut. Och där tycker jag att vi har lite olika syn. Eller för att jag tycker att jag är snäll mot mig själv när jag ändå tar hand om mig själv. Men jag är inte snäll mot mig själv när jag begränsar mig själv. Så där är skillnaden. Till exempel att jag begränsar mig själv om jag säger, nej, men jag ska inte dricka alkohol för att ditten och datten. Men jag är ju snäll mot mig själv om jag tänker att, men nu äter jag nyttigt, eller jag, för det gör jag ändå. Och att jag köper ett extra kosttillskott. Det är inte baserat utifrån stress, utan med en omtanke om mig själv. Så det handlar också om att jag har haft PCOS.
Just det.
Och blivit friskförklarad från det, tack vare min kost. Så jag vet ju,
det är
om
ju fantastiskt.
Att man kan,
du kan ju det här då.
Ja, att man kan påverka, inte kanske äggkvaliteten, men ägglossning till exempel. För att när jag har PCOS-symptomen, då händer det att jag hoppar över någon ägglossning eller får väldigt lång cykel.
Så du märker det direkt?
Ja. Så att jag tänker att för de allra flesta kan man säkert inte göra så mycket, men för vissa, om man har endometrios eller PCOS, så tror jag mycket på det som Vulverin pratar mycket om, att liksom man påverkar med kost och så. Så att,
jag tycker hon är att, en person som väldigt många vill att jag ska ha som gäst också. Hon, det kommer förslag ofta.
Ja, men jag förstår, för jag tänker också att det är någon slags här, någonting som vi gör, att vi liksom, vi vill inte prata om det som är jobbigt.
Exakt,
det är
exakt.
Att det som skaver, att, ja, men, att det skulle kunna lägga stress på kvinnor, då ska vi inte prata om det. Men också tänker jag att det är lite grann en, för mig är det en känsla av makt, att jag faktiskt kan förändra någonting. Att det inte är en känsla av stress, utan att jag har också lite styrning i det här.
Det här du pekar på bra grejer här. Här måste varje individ fatta sitt eget beslut. Vad är bra för mig? Vad kommer jag må bra av? Och inte, för att många hamnar, jag tror inte du gör det, det låter inte som du gör det, men många hamnar väldigt mycket liksom skuldbeläggande och skam, och att, ja, men just det, nu drack ju jag den där drinken, är det därför det här försöket inte lyckades och så vidare. Det är det jag vill komma bort ifrån.
Absolut. Och att, också, det kan vara trigger för många som har haft ätstörningar liksom problematiskt. Jag har ju inte haft det, så att,
men jag tycker det är bra det här, det första du sa, att det här med olika steg liksom. Att det första steget är ju att optimera den typ av läkarhjälp och behandling som man får. Alltså det vill säga att man inte gör en insemination om det redan är för sent. Eller till och med att man inte håller på och försöker hemma om det bevisligen inte går. Gå till doktorn liksom.
Ja.
Om du sen är hos doktorn, ta reda på vad är bäst för dig. Håll inte på och gör IVF i all oändlig evighet om inte det går. Och håll på med liksom att inte dricka kaffe, utan byt då till äggdonator eller spermadonator om det är din man som inte funkar och sådär.
Precis, men också sen prata om det, mannens fertilitet,
ja,
om man lever en heterrelation.
Exakt. Så att jag tycker se till att få den kunskapen som man behöver för att fatta smarta beslut.
Mm. Men där är också, tänker jag, att för det är du också pratat om, att du vet ju mer än många läkare.
Det känns helt knäppt. Ja. Ja, så känns det.
Ja,
de tycker
och
inte det. Det är ju jag som tycker det.
Men jag tror det till fullo, för jag har också upplevt det jättemycket i min liksom, historia. Att jag, och det är väl där någonstans som det också blir problematiskt, att man så här, ska flagga sitt liv eller sitt blivande barns liv i någon som liksom,
annan,
inte har så mycket kunskap om fertilitet, kvinnans fertilitet.
Ja.
Så att, och där blir det ändå så här att också någon slags maktgrej. Att jag,
det är en jämställdhetsfråga.
Ja, men jag lyssnar på den här podden. Hej alla ni som lyssnar, duktiga ni är. Duktiga, triggerord också.
Ja.
Men bra för er att ni har hittat den här podden.
Ja.
För att liksom veta vad en kan begära. Veta att så här, men nu kanske vi ska tänka på det här.
Ja.
Och tyvärr, man önskar att det inte var så. Men det är ju dessvärre så att man kan ha otur och hamna hos någon som bara kör på någon slags rutin.
Ja.
Och vi är ju inte robotar, vi människor. Nej. Vi har ju olika behov.
Exakt. Jag tycker min läkare har sagt så bra att en kvinnas fertilitet är så oerhört individuell.
Mm.
Så man måste individanpassa behandlingen. Och lyckas man med det, alltså att anpassa till individen i varje steg, liksom 10% på varje del, alltså få ut ett så bra embryo som möjligt, göra en så bra insättning som möjligt och så vidare, då har man ju ökat chanserna markant.
Absolut.
Så att,
och där tänker jag också en del på vad, för jag vet att jag lyssnade på någon podd när hon var med, att de ibland väntar en månad med insättning från IVF.
Mm.
Och det pratar också Vulverin om, att så här, man ska ge kvinnan tid att återhämta sig.
Ja.
Att det är så himla högt tempo liksom, man ska göra nu. Och också att det finns ju sån längtan hos många att så här, man vill ju ha sitt barn nu.
Ja, men bara det är en sån, alltså att en IVF görs på ett sätt där man stimulerar en kvinnlig kropp att spotta ur sig ett års ägglossningar vid ett och samma tillfälle. Och så ska man 2 eller 3 dagar senare också vara redo för att ta emot ett embryo och behålla det. Alltså när man säger det så fattar man ju direkt att det är otroligt ologiskt.
Ja.
Att inte någon har kommit på det här tidigare tycker jag är
jättekonstigt.
Jag tycker
också låter jättelogiskt.
Jättekonstigt.
Men också just det här att även om det är, och även om man inte tror på liksom allt det här och hur man kan påverka, men att en kropp man måste ju förstå att kroppen är ett stressläge.
Ja.
Att det är så här, åh jävlar, nu har allt det här hänt och man är helt sönderbombad med hormoner.
Ja.
Att ge den en cykel att landa lite grann.
Ja.
Det är
exakt.
Väl inte alls konstigt.
Det känns ju helt naturligt.
Ja.
Ja, intressant alltså.
Mm.
Det ska jag också ta upp med nästa gång jag har någon läkare här på dagen. Du, Fralan, tack snälla för att du kom hit.
Tack för att du fick vara med.
Och tack snälla för att du så öppet bjöd på din historia.
Ja, så gärna.
Och
så.
Dina frågor och så. Nästa vecka är det ny månad och nytt tema. Häng med oss på Instagram. Jag kommer efterfråga massa saker där. Jag vill ha barn. Och annars info@jagvillhabarn.com. Tack och hej!
Tack och hej!
Hejdå!
Hejdå!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.